Nu ska vi gå in på frågan om evangelierna, det som är huvudkällan. Därför att det intressanta med Jesus är ju inte att han har funnits så att man kan utgå från det. Utan om man vill undersöka Jesus så vill man ju ha mer kunskap om vem han var, hur hans liv blev, vad han stod för, hans undervisning. Om man ska komma åt liksom hans betydelse. Och då är det evangelierna som man måste gå till. Om man ska få en lite fylligare bild av Jesus, då är det evangelierna. Det är huvudkällan. Och det är det som vi ska jobba med nu. Är huvudkällan tillförlitlig? Eftersom jag reser en hel del på högskola och universitet och talar med svenska ungdomar om detta så vet jag många av de omedelbara invändningarna som kommer. Så jag ska fortsätta med detta med skeptikerns guide till Jesus. Alltså, om man då säger, ja men det är evangelierna. Om du ska ta reda på något om Jesus så måste du till slut sätta dig ner och läsa ett av evangelierna. Så kommer det massor med invändningar. Så här. Ja visst, evangelierna är säkert intressanta. Står jag i vägen? Okej. Så här är det helt krasst. Om jag står i vägen, så jag tror att jag har svårt att flytta mig nu, så att då får ni flytta er. Om ni inte ser. Vad säger ni om det? Så det finns platser där ser man bra. Evangelierna är säkert intressanta. Men varför ska jag ta dem på allvar som historiska källor? Det är ju religiösa texter. Men kom igen, det är de ni predikar över kyrkorna. Det är de ni mediterar över och läser och tycker att höra Guds ord. Och det är sådana ni ber över. De är ju alldeles sprängfyllda med religiösa referenser. Det handlar om Gud och under och uppenbarelser och det övernaturliga och änglar. Vad ska jag ta det på allvar som historiskt källmaterial? De är ju religiösa skrifter. Nej, det jag vill ha det är historiskt källmaterial, annars kan det vara så. Mm. Helt riktigt är evangelierna fyllda av religiösa referenser. Det är ju alldeles riktigt att det handlar mycket om Gud och om det övernaturliga. Men innebär det att det inte kan vara ett historiskt källmaterial? Måste man fundera här. Hur ser historiskt källmaterial från antiken fram till upplysningen ut? Och nu behöver man inte ha läst så väldigt mycket originalkällor själv för att kunna räkna ut svaret på den frågan. Före upplysningen så trodde människor på det övernaturliga, det andliga. Trodde på Gud eller på gudar eller på ödet. Och det återspeglar sig i det historiska källmaterialet. Josefus trodde på Gud. Det finns religiösa referenser hos Josefus. Det innebär inte att man underkänner att det kan vara ett historiskt källmaterial. Låt mig ta ett konkret exempel. En av de avgörande händelserna för romarriket är när Julius Caesar har kommit till en flod. Och han måste fatta beslut om han ska marschera mot Rom och starta ett inbördeskrig. Eller om man ska stanna, för den här floden utgjorde gränsen mot själva centrum av det romerska riket. Och enligt det historiska källmaterialet så är Julius Caesar, han är ambivalent om han ska gå över floden. För bara han passerar floden så kommer det att vara en signal att han startar ett inbördeskrig. Och för hans del så handlar det om i så fall om att vinna eller försvinna. Och han är osäker. Då berättar Svetonius, som är en av de källor vi har om den här händelsen, att när han funderar över detta så får han en uppenbarelse. Gudarna talar till honom. Han ser i en syn en varelse som spelar flöjt. Och den synen tar Julius Caesar som en bekräftelse på att han ska marschera mot Rom. Och när han har sett synen så säger han, tärningen är kastad. Och han marscherar mot Rom. Det här är en religiös referens. Svetonius säger att det var på grund av en uppenbarelse från gudarna som han valde att gå mot Rom. Gör det att en historiker säger, nej, bort med Svetonius, vi kan inte läsa den källan. Nej, en historiker säger, okej, Svetonius och Julius Caesar, de var religiösa människor, de trodde tydligen att det fanns gudar och en övernaturlig verklighet. Det kanske inte vi tror på, och åtminstone tar vi inte ställning till det som historiker. Men vi kan fortfarande läsa källmaterialet och det de berättar om själva händelseförloppet, att Julius Caesar gick över floden och marscherade mot Rom. Så är det förstås med evangelierna. I utgångsläget behöver man inte ta ställning till om alla undren skedde, om Jesus gick på vattnet, om Gud talade från himlen. Jag menar, det kommer in en massa filosofiska frågeställningar där. Finns Gud? Är under möjligt? Och så vidare. Historiskt så kan man lägga det åt sidan, åtminstone till att börja med, och säga, okej, låt oss plocka bort det och bara läsa om det historiska skeendet. För en källa kan fortfarande berätta om vad som faktiskt hände, även om författaren själv ser det som hände som ett uttryck för att Gud gör någonting. Så det går inte att förkasta evangelierna på grund av att de skulle vara för religiösa. I så fall måste man förkasta all historisk, i stort sett alla historiska källor fram till 1700-talet. Okej. Men de här källorna, de är ändå hiskeligt subjektiva. Men om du nu vill att jag ska läsa Matteus, Markus, Lukas och Johannes, då är de ju allihopa skrivna av Jesu vänner, av hans lärjungar, av de som trodde på honom. De vill ju promota Jesus. Alltså det jag skulle vilja ha, det är objektivt historiskt källmaterial. Jag förstår känslan, det skulle jag också vilja ha. Kan du ge mig ett exempel, brukar vara min motfråga, på ett objektivt historiskt material? Det brukar bli ganska tyst då. Ett foto, det skulle kunna vara ett objektivt historiskt material. Kan man vinkla ett foto? Kan man få en person man tycker illa om att se obehaglig ut? Om man kan någonting om ljussättning och vinklar och välja ett kort med en viss minspel. Ja, inte ens foto är objektivt. Och om du tar skrivna källor. Allt källmaterial är subjektivt. Det är skrivet av en viss individ istället för en annan. Utifrån en viss utgångspunkt istället för en annan. Med en viss inriktning utifrån vissa värderingar istället utifrån andra. Det finns inget i strikt mening objektivt historiskt material. Josefus har sin agenda, Tacitus har sin agenda, evangelierna har sin agenda. Tänk på det som en del historiker är upptagna av idag, om att få tag på de sista överlevande från förintelsen. Alltså det är inte så många år tills den sista överlevande är död från förintelsen. Och det är ytterligt intressant att få så många vittnesmål som möjligt om vad som hände i koncentrationslägren. Är de överlevande subjektiva? Är de känslomässigt engagerade i det de berättar om? Har de en subjektiv... Ja! Är de dåliga vittnen? Nej, de vet bättre än alla andra. Självklart vill man också ha den andra sidan. Intervjua lägervakter, intervjua folk i den nazistiska hierarkin och så vidare. Vi vill förstås ha så mycket som möjligt. För att skapa oss en så balanserad och bred bild. Men det är fullständigt återvändsgränd att säga att det där är ett subjektivt källmaterial. För det är alla. Nej, det väsentliga här blir ju att man kan identifiera, okej, från vilken vinkel är det här materialet? Så man kan förstå tendensen. Och där är evangelierna väldigt tydliga. De talar mycket tydligt om vad de vill. De önskar väcka tro på Jesus Kristus. Och så berättar de sin story. Okej, då vet jag, det här materialet kommer från hans lärjungar. De har en önskan om att vi ska komma till tro på Jesus. Så de försöker inte manipulera oss. De talar om vad som är syftet. Och så berättar de sin story. Låt mig ta ett exempel här. Nämligen den stora filosofen Sokrates. Då är vi 400 år före Jesus. Vi är i Aten. Om du slår upp i ett vanligt lexikon eller söker någonstans på nätet om en sån sammanfattning om Sokrates, då får man ju följande bild att Sokrates var filosof. Han blev mäkta populär i Aten. Ungdomar gillade honom. Han hade en alldeles egen undervisningsmetod. Den sokratiska metoden. Han körde inte så här tråkigt med PowerPoint, punkt 1, punkt 2, punkt 3. Nej, han involverade sina åhörare, sina studenter. Han ställde kluriga frågor där studenten själv var tvungen att börja sortera. Och komma fram till, nej det kan inte vara så. Nej, inte så. Ja, men det är nog så. Och ungdomar gillade honom. Men många andra blev ju avundsjuka. Han fick starka fiender i Aten. Han blev falskeligen anklagad för att ha infört främmande gudar i Aten. För att ha förlett ungdomen. Man ställde till med en rättegång. Och han dömdes till döden. Och man gav honom en giftbägare. Och utan att röra en min tömde han giftbägaren. Okej, det här är liksom standardkunskap om Sokrates. Hur vet vi det? Var har vi det ifrån? Sokrates skrev ingenting. Han liknar faktiskt Jesus en del. Stor filosof. Mäkta populär. Massor med fiender. Felaktigt anklagad och dömd och avrättad. Skrev ingenting själv som är bevarat. Så var har vi detta ifrån? Det har vi från framförallt fyra historiska källor. Som berättar för oss om Sokrates. Första är Aristofanes, en samtida komediförfattare som skriver om Sokrates. Den andra är Platon. Under en tidsperiod av 50 år efter Sokrates död så skriver Platon. Och Platon var Sokrates lärjunge. Han följde Sokrates under 8 år. Och han skriver nu om sin vördade mästare som han beundrar mycket. Så är det Xenofon. Som var Sokrates vän. 40 år efter Sokrates död skriver han 3 vänböcker. Xenofon är inte så väldigt skarp filosofiskt själv. Så han kan inte riktigt göra rättvisa åt Sokrates som filosof. Men han var Sokrates vän. Och berättar om Sokrates och det perspektivet. Och sen är det Aristoteles. Som 50-60 år efter Sokrates död skriver om Sokrates. Och Aristoteles är lärjunge till Platon. Så då är man ett steg längre bort ifrån Sokrates. Det här är de 4 viktigaste källorna om Sokrates. Historiker säger nu att 2 av dem är extra viktiga. Är de tyngsta källorna. Och nu blir det intressant. Det är nämligen Platon. För han var Sokrates lärjunge. Det betyder ju att han visste vad Sokrates stod för. Hur han undervisade. Han följde honom under 8 år. Och så är det Xenofon. För han var Sokrates vän. Han kände honom. Var de subjektiva? Ja. Var de involverade i det de berättade om? Ja. Är det de bästa källorna? Ja. Så här är det ju om vi tänker på oss själva. Alla människor har en cirkel av andra människor runt sig som bättre än resten av mänskligheten vet vem de är. Så är det med ditt liv. Tänk att någon ska skriva en bok om dig. Och så av någon anledning kan de inte tala med dig. Vilka vill man då tala med? Folk ur den här cirkeln. Alltså din familj, dina vänner, dina kollegor. Därför det är ju de som vet. Även om du skulle vara en lite känd person så det finns vissa tidningsklipp om dig. Det är klart det kan vara intressant att få en sån utanförbild. Men det säger fortfarande väldigt lite. Man vill prata med dem som verkligen vet. Och det är den här cirkeln. Så, att vi har källmaterial från Jesu lärjungar, är det en nackdel eller en fördel att det kommer från lärjungarna? Är det en fördel? Det är ju helt fantastiskt. Vi har material från de som vet vem man var. Det har varit mycket diskussion om vår förre statsminister Olof Palme och deras filmer och tv-program. Märker ni hur enormt intresserad man är av att få tala med hans fru och hans söner? Trots att det finns enorm mängd tidningsklipp Varför nöjer sig inte folk med att bara få den här utanför? Därför att journalister som sitter och intervjuar, ja, de får ju fram en viss sida. Men man vill ju veta, vem var personen? Vilka vet det? De som står närmast, som å ena sidan är subjektivt involverade, men som å andra sidan har den bästa faktiska kunskapen. Så det här är evangeliernas stora fördel. Det är enormt mycket bättre än Tacitus och Josefus. Alltså tänk så konstigt människor frågar. Tänk om vi har haft mycket mer romerska historieskrivare. Ja, det kunde väl vara intressant, men det är inte en tiondel så intressant som har material från dem som följde honom. Den gruppen som faktiskt vet. Och det är ju så här. Det har funnits en grupp på jordklotet som rent faktiskt har vetat vem Jesus var. Vad han sa, vad han gjorde, hur han var som person. Och vi har ett material från den gruppen. Ja, men är evangelierna verkligen historiska källor? Det känns ju inte så. Det är guldsnitt och skinnpärmar och prassligt blad och det är liksom så mycket kyrkligt runt omkring det. Liksom, är det verkligen historiskt källmaterial? Det här sitter långt inne. Är det verkligen historiskt källmaterial? Och en del har blivit påverkade av vissa strömningar i den akademiska teologin. Så då kan K.G. Hammar, och det är väl ingen hemlighet att han inte är min favoritteolog. K.G. Hammar kan säga så här, och han ger uttryck för det som har varit en stark strömning i akademisk teologi under den första delen av 1900-talet. Evangelierna är ju till sin karaktär trosdokument. Därmed vittnar de i första hand om den tro som fanns i de första kristna församlingarna, inte om den historiska Jesus. Så han vill säga att det här är ett trosdokument, det här speglar hur man predikade i församlingen år 70, år 80 och 90, men det speglar inte vem Jesus var år 30. Det är inte historiska källor om Jesus, det är speglingar av hur församlingslivet såg ut, eller förkunnelsen i församlingen. Ja, det här är ju en väldigt viktig fråga. Det är ju klart intressant att veta, känna till förkunnelsen 50 år efter Jesu död, men det är ju inte alls lika intressant som att ha kontakt med den historiska Jesus. Det här är en fråga om vilken genre evangelierna är, vilken sorts text det är. K.G. Hammar säger att det är ett trosdokument, inte historiska källor. Jag har ett litet experiment här. När det gäller frågan om att avkoda en texts genre. Alltså se vad det är för en sorts text. Tänk dig att du har fått ett nytt jobb. Trots att det är arbetslöshetstid, och så har just du fått ett nytt fint jobb på Svenska Dagbladet. Ja, så får du börja jobba på tidningen. Nu är du ju ny på jobbet, så du börjar längst ner i hierarkin. Du får öppna posten, det är ditt uppdrag. Och nu är det moderna tider, så det innebär ju att det är du som är första grindvakten för e-posten. Det är inkorgen. Och det bara strömmar in texter. Och sen ska du skära det vidare till olika avdelningar och redaktioner och så. Då måste du vara väldigt duktig på att avkoda genre. Vad olika texter är för någonting. Tunga ledartexter om utrikespolitiska saker och statsbudgetar och försvarsfrågor. Och sen humoristiska krönikor och seriestrippar och bilannonser och sopprecept och väldigt högtidliga minnesrunor. Och det här får ju inte bli fel. Man kan sätta inte in satir på ledarplats. Du får inte blanda minnesrunor och seriestrippar. Du måste kunna avkoda, vad är en text för någonting? Okej, nu kommer den texten. Lång text kommer från en kille som heter Lukas. Du har inte en chans att läsa hela texten. Du måste bara, det är högt tempo i sådana här jobb. Du måste bara snabbt liksom skaffa dig en överblick. Vad är det här för sorts text? Okej, nu kopplar du på alla dina genreförmågor att avkoda, vad är det för sorts text? Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som har ägt rum ibland oss. Så som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och som blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Ja, du läser det här och så tänker du, åh, det här är religiös poesi. Nej, det gör man inte. Det här är andagslitteratur. Nej, knappast. Det här är meditation om det inre livet. Nej. Den här författaren gör ju precis allt som står i hans makt att slänga in genremarkörer av hur han vill att man ska förstå hans text. Det handlar om händelser som har ägt rum. Som är omvittnade av ögonvittnen. Vilka offentligt, som ordets förkunnare, offentligt går i god för sanningshalten i uppgifterna. Författaren till själva texten är inte själv ett ögonvittne, men han har grundligt satt sig in i alltihopa ända från början. Han har beslutat att i en viss kronologi, en viss ordning skriva ner den information han har fått. Och han går i god för att upplysningarna som han nu ger är tillförlitliga. Kan man tydligare än så signalera, jag försöker berätta historia? Ja, mitt svar är nej, det går ju knappt. Det är alldeles uppenbart att författaren till Lukas evangeliet, för det här är ju de tre första verserna i Lukas evangeliet, han vill säga, jag ska berätta om historiska händelser. Det intressanta är att sen K.G. Hammar läste teologi så har det hänt väldigt mycket i evangelieforskningen. Hans uppfattning var standarduppfattningen när han läste teologi ett tag efter det. Men de senaste decennierna har det fullständigt skiftat. Den som idag är den ledande forskaren när det gäller evangeliernas genre heter Richard Burridge. Och han har gett ut en bok som heter What Are the Gospels? A Comparison with Greco-Roman Biography. Alltså, vad är evangelierna? En jämförelse med den grekisk-romerska biografi-genren. Och han skriver så här. Identifieringen av evangeliets genre som en typ av grekisk-romersk biografi har nu blivit konsensus bland nytestamentliga forskare. Det här är jätteviktigt. Alltså konsensus i den akademiska världen idag, konsensus betyder ju att man är överens. Det är att evangelierna inte ska förstås som trosdokument, som Hammar säger, utan är en del av den grekisk-romerska biografi-genren. Alltså där man vill återge en verklig historisk persons liv. Det är inte trosdokument, det är grekisk-romersk biografi. Så det är verkligen historiskt material. Och det ska läsas så som de grekisk-romerska biografierna läses. Hur nära händelseförloppet står då de här texterna? Vilken tidsmässig kontakt har evangelierna med det de berättar om? Jesu offentliga verksamhet är 27-30 eller 30-33. Nya testamentets evangelier går inte att datera på något exakt sätt. Men det finns konsensus om att alla fyra evangelierna är skrivna före århundra, alltså under första århundradet. Och den vanliga dateringen, det är att evangelierna är skrivna från 60-talet och framåt, Markus först. Och sen är evangelierna skrivna under 60-, 70-, 80-talet och Johannes är skrivet på 90-talet. Det går att argumentera för en tidigare datering. En del forskare förlägger evangelierna till 50-talet. Jag tycker personligen det finns en del bra argument för det. Men det är inte konsensusuppfattningen. Den dominerande uppfattningen är att det första evangeliet är skrivet på 60-talet. Det innebär att det mellan Jesushändelserna och det äldsta evangeliet är runt 30 år. Det är tidsavståndet. Och nu ska jag berätta något skrämmande för er. Jag minns vad som hände för 30 år sedan. Det är sant. Jag var där. Massa saker har jag glömt. Vissa saker kan jag bara med svårighet fiska upp ur mitt minne. Men saker som jag ofta har tänkt på, som vi ofta har pratat med varandra om i familjen, det kan jag återge väldigt detaljerat. Det är tidsavståndet mellan det äldsta evangeliet och Jesus händelserna. Mycket av det som Josefus berättar om, det som Tacitus berättar om, det som Svetonius berättar om, det ligger 100 år tillbaka. Så jämfört med väldigt mycket material från antiken så är detta väldigt nära 3 decennier. De evangelier som Dan Brown hänvisar till i Da Vinci-koden, de gnostiska evangelierna, de är skrivna någonstans mellan 150 och 350 efter Kristus. Långt efter det att alla som hade sett Jesus, hört honom, följt honom var döda. Det finns ingen koppling mellan de gnostiska evangelierna och den verkliga händelsen. Och därför är de ur historisk synvinkel i stort sett ointressanta. De är intressanta som speglingar av hur den gnostiska rörelsen tänkte. Man kan få kunskap om deras världsbild genom att läsa de gnostiska evangelierna. Men man får inte kunskap om Jesus från Nazaret. Om du har frågor kring de gnostiska evangelierna så är min standarduppmaning är alltid ta och läs ett gnostiskt evangelium. Det är det absolut bästa sättet att förlora allt förtroende för dem. Därför att de skiljer sig så radikalt ifrån Nya Testamentets evangelier. De gnostiska evangelierna, det är bara undervisning från Jesus, inte händelser. Du möter inga platser, inga orter, ingen geografi. Du möter inte livet i 30-talet i Jerusalem. En judisk kontext. Det är skrivet på helt andra platser utifrån helt andra förutsättningar. Du möter till exempel inga geografiska platser. Jo, Jerusalem nämns på ett ställe och floden Jordan. Det är sånt du kan veta om utan att ha varit i Israel. Väldigt intressant om du läser evangelierna. De är alldeles fyllda med små oansenliga platser som ingen i romarriket kände till om man inte hade varit där. Jag var med om en intressant sak i somras. Jag träffade en amerikansk familj. Hade aldrig träffat dem tidigare. Jag pratade med kvinnan där och hon sa, jag har mina rötter i Sverige. Min farmor kom från Gersås Lilla. Omedelbart visste jag 100%, trots att jag inte visste någonting om den här kvinnan för övrigt, att hon talade sant. Varför? Därför det finns inte en människa i Sverige som vet vad Jesus Lilla är. Om man inte har varit där. Det är en liten, liten plats i Skåne. Det finns inte en skåning som vet vad Jesus Lilla är om man inte har varit där. En fullständigt obetydlig liten ort utanför Kristianstad, utanför Knislinge. En liten plats. Jag har varit där. Jag förstod det direkt att hon hittade inte på någonting om sitt ursprung när hon sa att hennes farmor kom ifrån Jesus Lilla. Och så här är det evangelierna. En mängd små platser som folk bara känner till. För du kunde inte sitta och slå upp på Wikipedia eller hitta någon kartbok. Utan om du kände till Betania och Kana och Emmaus så beror det på att du har varit där. Och så är evangelierna fyllda med sakuppgifter som kommer med bara i berättelsen men som vittnar om att den går tillbaka till 30-talet i Jerusalem. De gnostiska evangelierna är ointressanta här för den som vill veta någonting om Jesus. Nu blev vi ju ändå lite frustrerade så här. Om nu Jesus lever på 30-talet och så har vi evangelierna, härligt. Men varför skrivs de inte förrän, om vi nu följer standarddateringen, på 60-talet och framåt? Det blir ju ändå en lucka, hur du än daterar det, så får du en lucka på 25, 30, 35, 40. Om du vill ta någon riktig radikal liberal datering så får du en lucka upp på 45 år. Ja, men vad händer där? Och tar du en konservativ datering så får du en lucka på 20-25 år. Hur du än gör så blir det en lucka mellan Jesus och nedtecknandet. Vad hände där? Kan vi veta liksom att det som skrivs några decennier senare faktiskt återspeglar 30-talet? Och man kan känna frustration. Varför skrev de det inte direkt? Så mycket enklare det hade varit för oss. Måste skaffa oss lite förståelse över situationen. Varför skrev de inte direkt? Men om vi är med om någonting viktigt, det första vi gör det är ju att vi skriver om det på Twitter eller vi lägger upp det på Facebook eller vi skriver ner det. Det är helt naturligt för oss. I Romarriket så räknar man med att upp till 95% av befolkningen var analfabeter. Situationen var annorlunda i den judiska gemenskapen. Där var läskunnigheten och skrivkunnigheten högre, framförallt läskunnigheten. Men i Romarriket som helhet så var det 90-95% som var analfabeter. Tänk efter nu, du har ett brinnande budskap, du vill nå världen, du vill förmedla någonting till människor. Vad är det första du gör? Jag måste skriva ner det. Nej, det blir ju ganska ointressant. Om 90% inte kan läsa det. Och dessutom har du ingen tryckpress och du har inget internet att publicera det på. Utan om du skriver ner det så har du, en text. Alltså mentaliteten blir ju helt annorlunda i en sån sorts kultur. Hur förmedlar man ett budskap? Man sprider det muntligt. Man förkunnar det. Det är så du når andra människor. Så vi ska inte bli förvånade att det tog en viss tid. Det är helt naturligt. Gradvis blir det förstås intressant att få ner en fixerad berättelse så att den blir bevarad fullständigt oförändrad för all framtid. Men det är inte det första man tänker på om man har fått uppdraget. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Då blir det den muntliga förkunnelsen som man har fokus på. Jag har redan läst Lukas inledning. Låt oss läsa det en gång till, för här finns mycket intressant information. Här finns i verkligheten 10 informationsbitar som talar om för oss vad som hände i den här luckan mellan 30-talet och nedtecknandet. Så ja, repetition är all kunskapsmoder. Så vi läser Lukas 1 en gång till. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som de har berättat för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordet tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Ta det bit för bit här. När Lukas skriver, kanske någon gång på 70-talet, så säger han så här. Det finns redan skrivna sammanställningar av Jesus. Han är inte den första. Det finns redan skrivna sammanställningar. Han tänker säkert på Lukas och eventuellt andra skriftliga sammanställningar av vad som hade hänt med Jesus. Vad sa jag? Sorry, just det. Markus evangeliet, tack. Och kanske andra sammanställningar. Markus fanns. Han säger att det fanns många skildringar. Så vi kan utgå från att det var mer än Markus. Ett antal andra sammanställningar av vad som hade hänt och vad Jesus hade sagt. Han säger att man tidigt ville ge en samlad skildring av Jesus-händelserna. Det här är viktigt. Det var inte så att till att börja med fanns det liksom en citatsamling. De 10 bästa Jesusorden. Om man söker på nätet så hittar man sånt överallt. 10 bästa citaten, 10 bästa sådär. Det var inte så att det fanns några få Jesusord någonstans. Eller den häftigaste underberättelsen. Lukas säger att man tidigt vill ge en samlad skildring. Alltså ta ett helhetsgrepp. Därför att poängen med Jesus är inte att han sa 4 smarta saker. Eller att det hände en märklig sak. Det här är ett sammanhållet budskap om vem Jesus är som person. Och vad som hände i hans verksamhet och vad han sa. Och det förstod de kristna, det här hänger ihop. Man vill ge en samlad skildring av vad som hade hänt. Det är stora händelser som har ägt rum, enligt Lukas. Det är något avgörande som har skett. En del är, eller här i Sverige är ju många som är intresserade av släktforskning. Och det är ju jätteintressant att få reda på vad min farfars far och min farfars farfar och så vidare. Men de flesta som är intresserade av släktforskning, de inser ju att okej, det är inte stora händelser som har ägt rum i min släkt. Det kan vara stort för mig, men för mänskligheten är det inte stora händelser. Man inser ju att okej, vi är en liten släkt där. Men det är inte det handlar om här. Det är avgörande händelser. Det är någonting som har betydelse. Och det är därför som man vill ge en samlad skildring. Om man har velat göra det tidigt. Informationen om detta går tillbaka till ögonvittnen. Och det här är en nyckelpunkt. Informationen går tillbaka till ögonvittnen. Till de som har sett. De som har hört. De som var med. Alla händelser i mänskligheten så finns det ju någon eller några som sitter inne med sanningen. Sanningen om vad som hände på Lindängen den här lördagen 2013. Ja, det är vi som vet det. Så länge vi lever kan vi gå god för det här. Om det sprider sig rykten om att det skedde en fruktansvärt mord på Lindängen den här lördagen. Ja, vi vet ju att det inte skedde. Vi var här och vi kan protestera. Dåliga nyheter för det här. Det kommer en dag då den sista av oss dör. Jag är ledsen, så är det. Från den dagen så blir det väldigt mycket lättare att påstå saker om vad som händer här. För vem ska protestera? Därför är det väldigt viktigt om information kommer från ögonvittnen. Alltså det kommer det från den gruppen som vet hur det är. Och Lukas säger att han själv inte var ett ögonvittne, men han har talat med ögonvittnena, de som var där. Inte med någon som i ögonvrån passerade eller såg Jesus när man passerade honom. Inte någon som var med ett stycke på vägen som, jag var faktiskt där i firade påsk och såg avrättningen. När han har pratat med de ögonvittnena som var ögonvittnen från första stund. Alltså som följde med hela Jesu offentliga verksamhet. Det är de ögonvittnena. Massor med människor såg ju små utsnitt av det som hände. Och det är ju intressant. Men det riktigt intressanta är ju de som följde hela dramat. Och det är de ögonvittnena som Lukas har talat med. Dessa ögonvittnen var inte anonyma. Utan det är de ögonvittnena som sedan blev ordets tjänare. Alltså som blev de offentliga förkunnarna av evangeliet. Som var villiga att stå fram och stå upp för vittnesmålet, för informationen, uppgifterna. Det här är ju också jättestor skillnad, eller hur? Om man har sina uppgifter från offentligt identifierbara personer som därför kan ifrågasättas, som man kan utfråga, som man kan kontrollera. Från början så har evangeliet förkunnats framförallt muntligt. Vi som lever i en kultur som inte satsar på att lära oss utantill, vi blir ju väldigt skeptiska här när det gäller ögonvittnena, deras förkunnelse och sen har Lukas intervjuat dem. Kan vi verkligen veta att de mindes rätt? Och vi tänker på många tillfällen där vi har tappat bort saker i minnet, blandat ihop saker, vi blir vaga för att det är... då måste vi vara medvetna om att i antiken så gick all skolutbildning ut på att lära sig utantill. Man hade inga bibliotek. Det fanns bibliotek, men den vanliga människan hade inte tillgång till bibliotek. Man hade inte böcker hemma. Man kunde inte söka på nätet. Allt det man lärde sig fick man lära sig utantill. Och man hade tekniker för utantill inlärning som vi har förlorat. Om du läser antika författare så skryter de ofta med hur mycket de kunde lära sig utantill. Så du kan stöta på antika författare som säger så här. Räkna upp 2000 namn efter varandra och jag ska i omvänd ordning räkna upp dem för dig. Det är säkert inte sant att han kunde det, men det är ju ett sätt att skryta med hur enormt duktig man var på att lära sig utantill. Finns några yrkesgrupper som kan det fortfarande i vår kultur? Skådespelare. De kan ju lära in en föreställning 2 timmar att ordagrant återge den, eller hur? Så det går att lära sig, men det är bara det vi vanliga människor, vi behöver inte det. Så vi har tappat alla de där förmågorna. Jesu lärjungar, de var lärjungar till en rabbin. Det ingick i lärjungarnas uppgift att lära sig rabbinens undervisning utantill och att oförändrat föra den vidare. Så vi kan utgå från att lärjungarna har memorerat Jesu undervisning. Att de har hört samma undervisning massor med gånger, precis som mina studenter nu får höra en repetition av sånt som vi gick igenom på Credo-akademin. Jesus vandrade runt på olika ställen och höll förstås samma undervisning många, många gånger eftersom åhörarna var nya. Och så har de memorerat hans undervisning, memorerat det som har hänt, lärt sig det utantill. Några av dem har säkert kunnat föra också skriftliga noteringar. Vi vet med säkerhet att åtminstone en av Jesu lärjungar var skrivkunnig. Nämligen Matteus, som ju var tullindrivare och var tvungen att föra kassabok och lämna in en skriftlig redovisning för hur mycket skatt han hade tagit upp till Herodes Antipas. För det var på Herodes uppdrag som han tog upp den här skatten. Så han kunde skriva. Och det kunde kanske ytterligare några. Så det är mycket möjligt att det också redan under Jesu livstid fördes anteckningar. Och så kan vi vara säkra på att man memorerade det utantill. Och sen det som man har haft anteckningar kring, det man har memorerat kan utantill, det skriver man ner i en slutgiltig form från 60-talet och framåt. Lukas säger att han grundligt har satt sig in i allt ända från början. Han har gått till botten med det här. Och inte bara med enskildheter utan med hela Jesus-storyn. Med allt ända från början. Och nu har han beslutat att i en viss kronologi skriva ner det i rätt ordning. Så han har en struktur på materialet. Och han går god för att alla upplysningar som han ger i sin skrift är tillförlitliga. Ser ni hur han fyller igen den här luckan mellan 30-talet och hans eget nedtecknande? Verkligheten finns där ingen informationslucka. Informationen finns där hela tiden. Men får sin slutgiltiga form när det tecknas ner. Man kan säga så här att det finns 3 kontrollerande faktorer. Det fanns en muntlig tradering att man lärde det sig utantill från början. Man hade med sig, tror jag, skriftliga noteringar. Och det ögonvittnen som var med under hela Jesu offentliga verksamhet och som sen är de offentliga företrädarna för kristen tro. Inte anonyma uppgiftslämnare, utan offentliga företrädare. Som gick i god för uppgifterna och var beredda att dö för dem. Det vet vi ju. Var beredda att dö för sanningshalten i det de påstod. Personmässigt, hur nära står evangelierna? Alltså dess författare, hur nära personligt stod de Jesus? Om vi tar det äldsta evangeliet, Markus evangeliet, så går det att argumentera väldigt intressant för dess författarskap. Jag följer här en av nutidens ledande evangelieforskare som heter Richard Baucam. Han har skrivit en bok som heter Jesus and the Eyewitness Testimony. Fantastiskt intressant bok som överallt idag när man där man diskuterar evangelierna, så refererar man till den här boken. Därför att den är verkligen en... den bryter ny mark på många områden. Richard Bauckham säger att när det gäller Markusevangeliet så har vi goda skäl att tro att det är Petrus som har gett informationen. Vad är skälen till det? Jo, skälen är följande. Alltså att Markus ger oss Petrus berättelse. Skälen är för det första att Papias runt 115, en av de tidiga kyrkofäderna, han berättar att Markus var Petrus tolk och att Markus skrev ner Petrus berättelse. Det här stämmer väl med det vi förstår av Nya Testamentet. Om man läser första Petrusbrevet, så i kapitel 5, allra sist i brevet, så skriver Petrus så här: dessa rader skriver jag till er genom min tjänare Silvanus. Alltså Petrus använde skrivare. Han kanske inte var så vass på grekiska utan behövde hjälp. Och det här var väldigt vanligt i den antika världen, att någon dikterade och så hade man en skrivare som dels rent fysiskt skrev ner, och kanske någon som då hjälpte en med grammatiken och formuleringarna. Så att innehållsmässigt så stod personen för brevet, men utformningsmässigt så kunde man då ta hjälp av någon. Och Petrus säger själv att första Petrusbrevet, där har han haft hjälp av Silvanus. Och i nästa vers, det här är de två sista verserna i första Petrusbrevet, så skriver han att min son Markus är med mig här i Babylon. Och Babylon är en täckmantel för Rom. Och det är inte hans fysiska son, utan hans andlige son Markus är med honom i Rom. Så Papias uppgift stämmer här väldigt väl med vår allmänna bild av Petrus. Att Markus är Petrus tolk. Och han har skrivit ner Petrus berättelse. Detta bekräftas av ett litterärt fenomen som man kallar för ett inklusio. Man har hittat i andra antika skrifter att en författare kunde ange var man hade sina uppgifter från genom någonting man kallar för ett inklusio, nämligen att namnge den personen först och sist i sin skrift. Och det var ett lite elegant sätt att säga, det är från den här personen jag har mina uppgifter. Om du läser Markus evangeliet så är Petrus den först namngivna och den sist namngivna lärjungen. Och för det tredje, och det har man ju noterat väldigt länge, Petrus återkommer mycket oftare i Markus evangeliet än i de andra evangelierna. Han har en mer central roll. Hela berättelsen är berättad utifrån ett Petrusperspektiv. Så det stämmer väldigt, väldigt väl om du läser evangeliet. Och här är dagens utmaning. Läs ett helt evangelium rakt igenom en gång. Till exempel Markus. Strunta i sånt där med andlig läsning och lyssna till Guds röst och stanna upp och meditera liksom för enskilda uttryck. Det är jätteviktigt. Men för en gång, strunta i det. Och så, nu ska jag läsa hela evangeliet. Ta inte så lång tid. Gör det ikväll, du gör det under 2 timmar. Bara läsa rakt, bara skölj igenom ett evangelium. Markus evangeliet, 16 korta kapitel. Action hela tiden. Jag lovar. Det händer saker hela tiden. Inga långa tal. Som hos Johannes. Eller hos Matteus. Det är action. Och så fundera på, berätta rösten här. Skulle det kunna vara Petrus? Är det så att jag står bredvid Petrus och tittar på händelsen när jag läser det här? Okej, det finns goda argument att säga. Den äldsta källan kommer från Petrus. Och nu får jag nästan rysningar. Tänk efter så här, man skulle fråga människor. Om vi inte har direkt information från Jesus själv, men om du fick välja vilken annan person som helst som skulle ge dig information om Jesus. Ge mig din topp 3-lista på intressanta personer som skulle kunna berätta om Jesus. Vilka namn hade man fått? Vilka skulle kunna vara den bästa källan om Jesus? På allas lista hade ju Petrus kommit, eller hur? På allas topp 3-lista. Man kan diskutera vem som är den allra mest intressanta. Några hade väl velat säga Maria, hans mamma. Kanske någon hade velat säga den lärjunge som Jesus älskade. Men om du sett en topp tre lista så skulle ju Petrus komma på allas lista. Han var Jesu mest förtrogne. Han var Jesu närmsta lärjunge. Han var kallad bland de 12. Han fanns bland de 3. Och Jesus själv gav honom ett alldeles specifikt uppdrag. Han var ledaren i apostlaskaran. Han var med vid alla händelser. Han var med på förklaringsberget. Han var med när Jairi dotter uppväcktes. Det går inte att föreställa sig en bättre informationskälla till Jesus från Nazaret än Petrus. Och så har vi hans berättelse. Du kan omöjligtvis komma närmare Jesus än så här. Menar, vad skulle det vara? Vem skulle kunna ge bättre inside information? Så, för att sammanfatta. Evangelierna är historiska källor om Jesus. Genren är biografi. Man vill berätta om en verklig person. De är tidsmässigt nära Jesus. Skrivna kanske 30 år, det äldsta evangeliet, efter Jesus. Men det bygger på en muntlig tradering som går tillbaka till 30-talet. Till själva händelserna. De är personmässigt nära Jesus. När det gäller Markus så är det från Petrus. Och de har en aspekt som jag inte har berört, men som för mig är psykologiskt väldigt övertygande. De är ärliga angående det som är generande för författarna själva och för de första kristna. Ni vet, i vår tid så kan vi ju photoshoppa saker. Och ni som håller på med fotografering, ni vet vilka stora möjligheter man har där att försköna. Och ta bort sånt som man inte gillar hos sig själv. Ungdomar, visst photoshoppar ni era bilder, eller hur? Nej, ni behöver inte erkänna, men så är det ju. Man photoshoppar bilder. Och det, man vet ju själv hur nära det ligger en text som är ofördelaktig för en själv. Man önskar redigera bort det. En bild som inte är så fin, man önskar deleta den så den försvinner. Det är helt naturligt mänskligt. Man vill framstå åtminstone i rimlig bra dagar. Man läser evangelierna. Så blir man frapperad av hur ärligt de beskriver lärjungarna och de första kyrkans ledare. De är oförstående, de är okänsliga. De beter sig på ett sätt som de senare måste skämmas över. Som när Jakob och Johannes, när de är ute och går med Jesus, passar på att fråga och säga, när du kommer i ditt rike, kan inte vi två få de bästa platserna? Det är en väldigt patetisk frågeställning, eller typiskt mänskligt, att skaffa sig en fördel. Men patetiskt, hela mänskligheten efteråt ska veta att de försökte prata till sig en fördel i Guds rike. Hur mycket har de förstått av Guds rike när de gör så? Eller tänk på Petrus, att man berättar hur han i och för sig är modigare än de andra lärjungarna. De andra flyr ju när Jesus tar sig fånga i Getsemane. Hur han följer efter han och Johannes. Och Johannes har känningar i överste prästens hus och han blir insläppt. Och sen försvinner Johannes. Vet inte var han tar vägen och så är Petrus där. Men så försvinner allt mod för Petrus. Han står där runt kolelden. Kan se Jesus in genom fönstret. Det står ju att Jesus sen vänder sig om och ser. Alltså de har ögonkontakt. Och Petrus anar att det här kommer gå åt skogen. De kommer att döma Jesus. Och så är det någon som känner igen honom. Ja, men du tillhör ju också honom. Och Petrus svär och förbannar. Jag känner inte Jesus. Så att Jesus hör det. Koppla mig inte till den mannen. Och Jesus vänder sig om och ser på Petrus. Och han går ut och gråter i natten. Varför har han inte photoshoppat bort det? Nu ska han framstå som kyrkans ledare. Han ska uppmuntra människor att våga möta martyriet. Eller hur? Varför har han inte photoshoppat bort detta? Därför att man vill berätta hur det var. Det är alldeles uppenbart. Att det är hela infallsvinkeln. Man vill berätta hur det var. Och därför låter man det här stå. Det var ju så. Alla svek. De övergav Jesus. Den modigaste bland dem, Petrus, avsvor sig gemenskapen med Jesus. Här finns ett drag som psykologiskt för mig är väldigt övertygande. Det här kommer från människor som vill berätta och som berättar sant. Ja, vi har gått en lång väg. Kommer ni ihåg första, alldeles början, så sa jag, är kontakt möjlig? 2013, här lever vi. 30-talet, Jesus från Nazaret. Är det möjligt att få kontakt? Och det här är min slutsats. Ja. Kontakt är möjlig. Och nu när det här föredraget är slut så börjar ju allt det verkligt intressanta. Ja, men vem var han då? Vad gjorde han? Vad stod han för? Och det hinner vi inte prata om. Jag har bara försökt liksom lägga grunden här. Vi har ett material som gör att det är möjligt att ställa de frågorna. Och börja undersöka, vem var han? Jag har ett fint citat här som jag vill sluta med. Men jag tror jag sätter punkt här och så kan vi ta några minuter för frågor. Vi ska inte låta det gå för långt utan så ni får er lördagkväll. Men jag vill ge möjlighet för respons eller frågor här en liten stund. Så jag öppnar upp för den möjligheten. Ja. Mm. Den traditionella uppfattningen är ju att det går tillbaka till den lärjungen som vi känner som Johannes, och det är därför man då har satt den rubriken evangelium enligt Johannes. Det finns några forskare, alltså evangeliet själv talar ju om den lärjungen som Jesus älskade. Och vanligtvis har man identifierat det med aposteln Johannes. Det finns några forskare som menar att det är en annan gestalt. Och att det inte är aposteln Johannes. Det finns en forskare som heter Ben Witherington. Han argumenterar för att det är Lazarus. Alltså, och utifrån ett par argument då. Ett argument är, detta är det mäktigaste undret Jesus gör. Genom sitt ord kallar han tillbaka till livet en person som har varit död i 4 dygn och vars kropp redan ruttnar så det är liklukt runt graven. Hur kommer det sig att de andra evangelierna inte berättar om det? Men Johannes gör en så stor sak av det. Och ett argument är då att de andra har, tankegång blir då att denna händelse går Lazarus, så att säga, själv i god för. Och därför får den en så stor plats i Johannes evangeliet. Och sen vet vi att det här syskonparet, Marta Maria och Lazarus, stod Jesus nära. Så det skulle kunna tala då för att det är den lärjungen som Jesus älskade. Det här har inte fått allmän... Någon allmän acceptans. Det finns anledning att säga att det är Johannes. Det finns argument för den klassiska uppfattningen. Men det finns flera andra möjligheter. Det påverkar inte i någon större grad hur man ser på dess trovärdighet. För i vilket fall så går det tillbaka till 30-talet, till ögonvittnen, till de som var med. Oavsett om det var aposteln Johannes eller om det skulle vara Lazarus till exempel. Det råder konsensus om är att det är skrivet som det sista evangeliet. Och den som har skrivit det har ju känt ett behov, det är väl uppenbart, att komplettera bilden. Matteus, Markus, Lukas ligger ju nära varandra i infallsvinkel, återger mycket samma material med vissa kompletterande sidor. Så det är meningsfullt att vi har de här tre. Men de ligger ändå nära varandra. Och författaren till Johannes evangeliet har ju uppenbart känt av att det finns så mycket viktigt som inte finns med i de här skriftliga sammanställningarna. Som behöver komma ut. Och som då berättar Jesusberättelsen från en lite annan infallsvinkel. Och tar med material som de andra har valt att utelämna.
Kan man säga det att Markus, Lukas och Johannes inte har varit med om det där
undret? Nej, det skulle jag inte säga. Men de har ju av någon anledning valt att inte berätta om det. Alltså en författare har ju fullständig frihet att välja och välja bort. Berätta mycket om en sak eller berätta lite om en sak. Och det där, man får inte göra för stor sak av det här. Alltså att en person väljer att hoppa över en viss sak och så berättar någon annan väldigt utförligt om det. Det behöver inte alls ha någonting med ärlighet, oärlighet att göra. Och så jag hörde läste en person som refererade till Ronald Reagans biografi. Tjock bok där förra amerikanska presidenten berättar om sitt liv. Han har en mening om sin första fru med vilken han har två barn. Okej, väldigt förvånande. Det är klart att det äktenskapet har haft en stor betydelse för Ronald Reagans liv. Och det var med henne som han fick två barn. Och han har valt att ha med henne en mening. Ja, det är hans val. Och då kan man tycka, fy vad konstigt och så. Ja, men så är det. En författare väljer precis som man vill göra. Och så har evangelisterna valt att... Så Markus hoppar ju av hela Jesu förhistoria. Pang, boom. Johannes döparen introducerar Jesus. Matteus och Lukas tycker att men det är väl lite för direkt. Vi måste ju berätta om hur han föddes. Så de berättar ju en förhistoria där, hur Jesus... Hans föräldrar och hur han blir till och vad hände vid hans födelse och vill få med det. Och Johannes tycker men det är väl ändå lite för pang, boom och kliva in i historien. Vi borde väl ändå ha med evigheten. Så han börjar ju med den Gud som har funnits, Logos, som har funnits av evighet och som har skapat allting. För verkligen ge den fulla bilden av vad det här handlar om. Ja, och det är en författares frihet att vilken infallsvinkel vill jag ha? Fördelen med Markus evangeliet, han som då skalar av väldigt mycket, det är ju att det blir verkligen pang på. Det drar igång direkt. Du behöver ingen lång introduktion innan. Så det har ju sin styrka. Medan Johannes evangeliet har ju sin fantastiska styrka att sätta in det här i det riktigt stora sammanhanget. Så det är bara härligt att vi får de olika infallsvinklarna.
Mm.
Synoptikerna, det är ju Matteus, Markus och Lukas. Och då, synoptiker betyder ju samsyn, att de ser det ganska lika och berättar från samma horisont. Jag uppfattar inte att det är någon spänning eller konflikt, men att författaren till Johannes evangeliet väljer att inte försöka, så att säga, göra ytterligare en evangelieberättelse som från det perspektivet, utan det är ett ganska självständigt perspektiv, samtidigt som materialet samspelar fullständigt med de synoptiska evangelierna. Men han har en annan ingång. Det finns han känner större frihet att utlägga innebörden i Jesu undervisning. Skulle jag säga. Och väljer då att återge saker som inte finns i de synoptiska evangelierna, som bröllopet i Kanan till exempel, eller Lazarus, eller några delar av vad som händer i den övre salen. Och så väljer han ju att utelämna andra mycket centrala delar, som instiftelsen av nattvarden. Men det är ju inte för att han tycker det är oviktigt, men det finns väl återgivet i tre andra evangelier, och Paulus har återgivit det i första Korintierbrevet. Ja, då väljer han att okej, jag behöver inte ta med det.
Jag tänker också att det finns en del bibelställen som ju är
Det verkar uppenbart att de tre synoptikerna har haft gemensam tillgång till en källa. I akademiska sammanhang kallar man den källan för Q, av det tyska ordet för källa, Quelle. Därför att det är så mycket som är identiskt, så man ser att de måste bygga på någonting gemensamt. Det är delvis hypotetiskt, för man har inte hittat den där källan, men de har mycket material som är helt gemensamt. Så att de har fått det från samma källa. Sen har de också var och en, Matteus, Markus, Lukas, har också unikt material som inte finns hos de andra. Som de måste då ha fått någon annanstans ifrån. Och det här går inte att rekonstruera på ett detaljerat sätt. Man kan bara konstatera att de har mycket gemensamt. De har också var och en unikt material. Och för oss som läsare, så vi får en sammanlagt bredare bild av vad som har hänt.
I Johannes evangeliet får man ju följa fler besök i Jerusalem när det är evangeliet. Hur ska man tänka om det? Hur kommer inte det med övriga?
Just det. Alltså som jag ser det så kommer man inte så långt på frågan varför har de valt bort det. Man kan bara konstatera att de har valt bort. För att i efterhand försöka komma åt varför skrev inte Ronald Reagan mer än en mening om sin första fru. Ja, det kan finnas tusen skäl, men vi vet inte de skälen. Och nu är han död och han har inte talat om varför han gjorde detta urval. Och så är det också här att man kommer ingenstans. Man kan konstatera att Johannes berättar om fler besök i Jerusalem. Och man förstår att det är ganska naturligt att Jesus, som ju var en skrifttrogen jude, då fanns det anledning för honom att besöka Jerusalem för flera högtider. Och dessutom så var det liksom både politiskt och andligt centrum för nationen. Och han var sänd till Israels folk, och det vore egendomligt om han inte förkunnade Guds rike och proklamerades och var synlig i Guds stad Jerusalem. Så det är ganska naturligt när vi får den här tilläggsinformationen hos Johannes att han var flera gånger i Jerusalem. Så it makes sense. Det är ytterst meningsfullt. Men de andra evangelisterna, de har valt att lägga hela fokus då på, när det gäller besök i Jerusalem, på passionshistorien. Och det är det sista besöket. Okej. Ja, jag hoppas att ni har tagit detta som en uppmuntran att läsa evangeliet. En uppmuntran att bjuda in andra människor att läsa evangeliet. Vi skulle verkligen behöva bjuda hela vår nation på en alfakurs, eller hur?
Vi kan inte ha
via
TV, tycker jag.
Why not? Alla möjliga sätt skulle vi behöva inbjuda vår kultur och säga: hur i all sin dag kan ni avvisa Jesus om ni inte har läst källmaterialet om honom? Är inte det fördomsfullt? Vi svenskar vill inte vara fördomsfulla. Vi vill vara öppna, eller hur? Ja, är det inte fördomsfullt att säga: nej, men evangeliet är inte intressant, och så har man inte läst det. Jesus, varför skulle vi bry oss om honom? Och så vet man inte vem han är, eller vad han stod för, eller vad han sa. Är inte det fördomsfullt? Vi borde bjuda vår nation på en alfakurs och säga: innan du avvisar så måste du ha ett faktaunderlag så du vet vad du tar ställning till. Och det här är på alla nivåer att människor känner sig beredda att avvisa kristen tro utan att ha studerat dess källmaterial. Till min förvåning, när jag hade en debatt med Christer Sturmark, en av kristendomens främsta kritiker i vårt land, så erkänner han utan förbehåll att han aldrig läst Bibeln. Men däremot vet han att den inte är sann. Okej. Det måste väl kallas för fördomsfullhet. Och sen måste vi förstås, om vi har den här attityden, vara beredda att läsa Koranen. När någon utmanar oss och säger: varför är du inte muslim? Ja, okej. Det är klart jag kan säga: nej, men jag har hittat sanningen då, och därför behöver jag inte undersöka andra. Men jag tycker nog att man då ska säga: ja, men det är klart jag är beredd att läsa Koranen. för att se. Så vi inte är lika fördomsfulla tillbaka, eller hur? Och man behöver inte vara rädd för att läsa Koranen. Förstås. Så, jag hoppas att vi tar det här med oss och bjuder in människor att studera evangeliet. Jag vill sluta med ett citat från den engelska teologen, tänkaren och deckarförfattaren eller författarinnan Dorothy Sayers, eller Sawyers, jag vet inte hur hennes efternamn uttalas. Sawyers. Sayers, okej, okay. Dorothy Sayers, som har skrivit många fascinerande saker, skrivit väldigt spännande deckare, De nio målarna till exempel, men har skrivit också lysande saker kring teologi. Och jag låter hennes ord få avsluta den här föreläsningen. Det som dödade Kristus anklagade honom aldrig om vi ska göra dem rättvisa för att vara en tråkmåns. Tvärtom. De menade att han var allt för dynamisk för att det skulle kännas tryggt. Det har varit upp till senare generationer att linda in hans omskakande personlighet och omge honom med en atmosfär av långtråkighet. Vi har mycket effektivt klippt klorna av lejonet av Juda, certifierat honom som ödmjuk och mild och rekommenderat honom som ett passande husdjur för bleka kyrkoherdar och fromma gamla damer. För de som kände honom däremot framstod han minst av allt som en urvattnad person. De protesterade mot honom som en revolutionär. Det är sant att han var ömsint mot de olyckliga, tålmodig mot ärliga sökare och ödmjuk inför himlen. Men han förolämpade aktade kyrkomän genom att kalla dem hycklare. Han kallade kung Herodes för den räven. Han gick på fest i tveksamt sällskap och betraktade som en frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Han förolämpade upprörda försäljare och kastade ut dem ur templet tillsammans med deras tillhörigheter. Han gick fram som en ångvält bland många vördade och högaktade regelverk. Han botade sjukdomar med alla tillgängliga medel, chockerande obekymrad över andras svinjordar och ägodelar. Han visade ingen tillbörlig respekt för rikedom eller sociala positioner. När han konfronterades med frågor som ställdes för att sätta dit honom, svarade han med paradoxal humor som sårade de allvarsamma. Och han kontrade med att själv ställa obehagligt prövande frågor som inte enkelt kunde besvaras utifrån färdiga formulär. Han var minst av allt en tråkig person under sin mänskliga livstid. Och om han var Gud kan det inte finnas något tråkigt hos Gud heller. Men han hade en daglig skönhet som gjorde oss fula. Och myndigheterna menade att den rådande ordningen skulle vara säkrare utan honom. Så de gjorde sig av med Gud för att få lugn och ro.
Tack Stefan för att du har gett oss hopp och att du har gett oss stoff för att arbeta vidare med. Jag har en känsla av att vi skulle önska fortsättning följer.